Frostskymning. Berättelsen om blodet. Fjärde boken. Av Anders Björkelid. Något slumrade i marken under Miduma, sa bergsfrun. Någonting mycket äldre än blodet. Äldre än jorden och stenarna som omgav det. Kanske lika gammalt som stjärnorna på himlen. Och helt säkert lika obevekligt och kallt. Det kom från en tid helt olik vår, när ord som liv, död och kärlek saknade mening. Det fanns inga ord på blodets språk som kunde beskriva det. Det hade ingen form, ingen vilja, inget syfte. Kanske kan man kalla det en känsla eller en tanke. Vi kallade det för Thata Frius, kylan. 1. I Transkjuderiet. Höstkylan och främlingarna kom nästan samtidigt. Reshi hörde skriken och någonting vaknade långt inuti hjärtat. En ursprunglig primitiv skräck. En påträngande känsla av att det var nu som flykt var den enda räddningen. Att bara springa så långt bort från vistet som det var möjligt och inte se sig om. Men Reshi klarade inte det. Mor och far var visserligen ute på kobbarna med de andra jägarna och såg till sälsaxarna. De var säkra så länge de inte kom hem. Men storebror var kvar i vistet. Och farfar. Och egentligen alla andra som var viktiga. En hel värld. Ett helt liv av vänskap och arbete och trygghet som plötsligt var hotat. Så Reshi slets mellan skräcken. Den som jagade iväg viljan bort över kullarna och den stackars, svaga, hjältemodiga kärleken som viskade att det borde gå att göra något. Tvekan blev allt som återstod. Reshi stod stilla, fastfrusen utan att kunna göra någonting. Och när till sist skräcken slet sälskinnstövlarna från marken blev det varken eller. Ingen vild flykt ut i kvällsmörkret. Inget dådkraftigt försök att hjälpa de nära och kära. Det blev Transkjuderiet. Det lilla tältet med tranpannan stod så nära och det lockade med mörker och skydd. Utan att riktigt förstå hur det gick till hade Reshi försvunnit in bakom dörrfällen och kastat sig gnyende och flämtande under några tjocka pälsar. Tältets väggar dämpade skriken och det gick nästan att inbilla sig att de kom från något avlägset främmande land. En plats som inte hade något att göra med den här, som var helt skild från lukten av fränt sälspäck och utslocknat kol. Men bilderna dämpades inte. De hade hängt kvar ett tag där ute i den plötsliga nattkylan, väntat med att följa mig in. Nu återvände de. Och när de slog ner i Reshi sögs all luft ur lungorna och munnen smakade med ens kallt av järn. Först var där bilden av kajorna. I stora flockar, virvlande som sotflagor, drog de in från inlandet. Så många var de att de liknade moln, mörka åskskyar som för en stund förmörkade solen. De satte sig högst upp i alarna söder om vistet, vände havet ryggen och blickade in mot land. Det var som om de väntade på någonting. Och eftersom de var helt tysta, tystare än några kajor folket i vistet hade träffat på, spred sig en spänd tystnad också bland människorna nere på marken. Reshi hade sett upp mot fåglarna i träden. Höstgumman hade redan besökt alarna. På pinsmala ben hade hon klivit in till dem, böjt sig ned och smekt deras kronor med kärva, knotiga fingrar. Sen hade hon stapplat bort igen. Medan alarna rådnade under hennes beröring och började glöda i ljumma, gula färger. Nu satt svarta kajor i allt det gyllene och Reshi tyckte det såg ut som om träden blivit sjuka. Som om mörka bölder hade blossat upp och åt av alarnas friska hösteld. Oräkneliga, blanka ögon stirrade intensivt in över kullarna på andra sidan sundet. Kajorna flyttade klorna längs med grenarna, riste fjädrarna, men släppte aldrig inlandet med blicken.